Berusad polis misstänks ha angripit vakt under festkväll. Nu riskerar han att få sparken. Fräcka stölder hos värmländska bönder. Polisen varnar för utländska stöldligor. Jag heter Åsa Asplid och du lyssnar på NVT Krim, en podd om värmländska brott. Det är tisdag eftermiddag 13 juni när vi spelar in den här podden och jag hälsar välkommen till Per Mojanis, tidigare kriminalreporter, numera nyhetschef på Nya Värmlandstidningen.
Tack.
Du är här som ersättare för Nicole som har semester den här veckan och det här har du ju gjort förut.
Jo, men det stämmer ju, det är ju mitt andra inhopp här. Jag fick ju äran att vara med för några veckor sedan när du var på semester. Vi börjar direkt, gör vi, med två polisers festkväll i Indrehamn i Karlstad förra sommaren. Där kom det ju nyligen ett beslut från polisens personalansvarsnämnd, PAN, som innebär väldigt allvarliga konsekvenser för en av poliserna. Han riskerar att få sparken som polis. Och så det här är någonting som du har tittat närmare på. Och om vi börjar med de här två festande poliserna, vilka är de?
Ja, det är två poliser med väldigt långa och framgångsrika karriärer bakom sig. Båda två är i 50-årsåldern. De har jobbat som poliser i någonstans 30-35 år, båda två. Haft chefspositioner i perioder och jobbar med grov brottslighet. Den ena tillhör polisen i Värmland och den andra jobbar vid polisen i Örebro. De är goda vänner sedan länge och det här var en helg i mitten av juli förra året, så åkte Örebropolisen och hans fru till Karlstad för att hälsa på Värmlandspolisen och hans sambo.
Så det här var inte någonting som hade med myndighetsutövning att göra, utan det här var av ren privat karaktär?
Ja, det var det. Det var mitt i sommaren. De träffades hemma hos Värmlandspolisen där även en granne till Värmlandspolisen anslöt också. De grillade, drack vin till maten, fick så småningom skjuts in till stan där hamnfestivalen pågick. Det var flera kända artister som deltog där, bland annat Miss Li och Magnus Uggla. När de kom dit så hade de sån tur så att de fick en loungemöbel på Olssons Bazaar. Så ja, hela sällskapet satt där och drack några flaskor bubbel innan själva musikuppträden började.
Och sen hände ju någonting under kvällen.
Mm. När uppträdandena började så gick alla och ställde sig framför scen för att lyssna på musiken. Men när extranumren så småningom började så stod den här grannen till Värmlandspolisen vid trappan upp till Olssons Bazaar och svajade ganska betänkligt. En ordningsvakt fick syn på det här och gick fram till mannen och kom fram till att han var så pass berusad så att han borde nog inte befinna sig inne på festivalområdet längre. Det här får de två poliserna syn på, så de undrar lite grann vad som händer, går fram till vakten, säger att det här kan vi hantera själva, våran kompis är inte så berusad, vi hjälper honom ut härifrån. Vakten förklarade att det är han som hade ansvar för festivalområdet, så det är hans beslut som gäller och han anser att den här personen ska inte vara kvar på området. Och då börjar båda poliserna ifrågasätta det här.
Men ifrågasätta då? Hur artar sig det?
Det blev ganska aggressivt och upprört. Det här ledde ju så småningom till en polisanmälan och i förhör så har då vakten beskrivit det som hände. Han säger att båda poliserna uppträdde aggressivt när han började promenera iväg med den här berusade mannen då, som själv inte protesterade alls mot att han blev avhyst. Så följde både Örebropolisen och Värmlandspolisen efter honom. De krävde upprepade gånger att vakten skulle uppge sitt namn och personnummer till honom. Sen har de även uttalat saker som att det här agerandet kommer få allvarliga konsekvenser för dig. Vi ska se till att du inte får ha kvar ditt jobb. När de så småningom kom fram till entrén så ledde det till mindre handgripligheter. Det är Värmlandspolisen som till slut blir så arg så att Han ska enligt vakten då ha tagit ett hårt och fast grepp om vaktens båda handleder för att få honom att lämna den här mannen som han har lett ut. En kollega till ordningsvakten får syn på det här, kommer fram och efter någon mindre brottningsmatch där alla mer eller mindre sliter och drar i varandra så lyckas kompisvakten då slita isär de här två personerna, Värmlandspolisen och den ursprungliga ordningsvakten. Samtidigt så kommer även en polispatrull som är i tjänst fram till platsen och även de blir då kommer i kontakt med de här två andra poliserna som är framme och ifrågasätter polispatrullens agerande vid flera tillfällen.
Och den här polispatrullen då som kommer till platsen och där de tvingas ingripa mot sina egna kollegor, vad säger de?
De har ju också blivit förhörda om hela den här händelsen och där beskriver de att de förstod inte sammanhanget riktigt först för de blir ganska omgående uppsökta av Örebropolisen som då presenterar sig som poliskollega och visar upp sitt polis-ID-kort för dem. Så deras första tanke är att det här är någon spaningsinsats som pågår som Örebropolisen håller i. Ganska så snart så upptäcker de att Örebropolisen är berusad så att det här att han skulle vara i tjänst förstår de att det inte riktigt fallet. Men då tänker de att det kanske är ett grovt brott som har skett på platsen och att Örebropolisen då råkade vara på platsen och har hanterat det initialt ändå. Men sedan då så visar det sig att det är det ju inte alls heller som har skett utan det är både Örebropolisen och Värmlandspolisen är helt enkelt bara arga och upprörda över att deras kompis har blivit avhyst av en ordningsvakt på grund av berusning.
De här två polismännen då, Örebropolisen och Värmlandspolisen, de har ju förhörts såklart om det här. Vad säger de om hela händelsen?
De har ju inte beskrivit det som att de har uppträtt till närmelsevis så aggressivt och upprört som andra parter har beskrivit det som. Örebropolisen säger att de, när de i första skedet då fick se att ordningsvakten pratade med deras kompis så var de fram och skojade lite grann med vakten, säger han. Och de förklarade även att de kunde ta hand om sin berusade kompis. Sedan så säger han att han upplevde att vakten då betedde sig väldigt arrogant mot dem. Att han hade ett ganska fyrkantig attityd och när de sedan då ville veta vad han hette så vägrade vakten att tala om det för honom. Örebropolisen får även frågan om han inte tror att om det hade varit omvänt fall att någon hade ifrågasatt honom, om han då hade varit i tjänst, hur han hade reagerat på om någon betett sig som han hade gjort mot ordningsvakten. Och då sa han väl att jo, det kanske han skulle inte tyckt varit helt bra, men han skulle definitivt ha talat om för personen vad han hette då. Värmlandspolisen, han medger att han nog var salongsberusad, men tycker i stort sett inte att han har gjort något fel överhuvudtaget, utan säger att det är vakten som har uppträtt dumt och arrogant och ifrågasatt dem helt enkelt. Och han beskriver det som att han i väldigt lugn ton har argumenterat med honom, men det har inte varit högljutt, det har inte varit aggressivt. Och det här med att han skulle ha tagit ett hårt grepp runt vaktens handleder förnekar han helt och hållet. Han säger istället att han såg att vakten verkade försöka skulle putta till honom i bröstet och då har han med öppen hand slagit till vaktens ena handled. Det är allt som har skett enligt honom.
Det här ledde i alla fall till att det gjordes en polisanmälan. Vad finns det att berätta om den?
Ja, det är ju ordningsvakten som så småningom valde att polisanmäla den här händelsen och Den riktar sig ju då enbart mot Värmlandspolisen och är rubricerad som våld mot tjänsteman. Och då är det just den här, det här greppet runt vaktens handleder som är själva brottet i det hela då. Det ledde så småningom till att Värmlandspolisen åtalades i januari i år för våld mot tjänsteman. Samtidigt, i och med att det är en polis då som är brottsmisstänkt, så går ärendet även vidare till polisens personalansvarsnämnd, det som kallas PAN då i förkortning. Och de har tittat igenom hela den här händelsen och kom då nyligen med ett uttalande eller yttrande om vad de anser att om polisernas beteende.
Vad var personalansvarsnämndens utlåtande?
Ja, när det gäller Örebropolisen då, som överhuvudtaget inte är misstänkt för något brott i det här sammanhanget, så har man då ändå sett så pass allvarligt på hans uppträdande. Man menar att han har varit klandervärd i och med att han har lagt sig i en tjänstgörande patrulls arbete samt även försökt påverka en ordningsvakts arbete då, så man dömer honom till en disciplinpåföljd. Det blir löneavdrag med 25% under 5 arbetsdagar. Sen vad gäller Värmlandspolisen då, som står åtalad för brott, så skriver då PAN att det mesta talar för att den här polisen kommer att skiljas från sin anställning. Och det gäller då enbart om han blir fälld för det här brottet. Skulle tingsrätten fria honom så blir det ingen disciplin på följd alls för honom.
Det här med att poliser får sparken, hur pass vanligt är det?
Det är ju väldigt ovanligt. Under förra året så var det sammanlagt 8 poliser som var tvungna att avsluta sin tjänst. Av de 8 så var det 5 som blev avskedade och fick gå på dagen. Och då gäller det i regel poliser som har blivit dömda för någon grövre brottslighet. Och dit räknar man då till exempel misshandel och även det här brottet då, våld mot tjänsteman. Övriga 3 har blivit uppsagda och då får man jobba kvar under uppsägningstiden. Och när man blir uppsagd så kan det bero på till exempel ohälsa eller mindre allvarlig brottslighet. Året innan dess så var det totalt 15 personer. Det är en siffra som sticker ut lite. Det var ovanligt högt det året. Och det här gäller ju då landet i helhet, så ja, det är väldigt ovanligt att man får sparken.
Den här värmländska polismannen då, som nu riskerar att få sparken, har han sagt något om det?
Nej, jag har sökt honom flera gånger för att höra om han vill uttala sig om det här, att han riskerar att få lämna poliskåren och hela sin yrkeskarriär bakom sig, men han har valt att inte säga någonting hittills. Men det blir troligen rättegång i november i år, och han har i samband med åtalet kom i januari, så sa han att det är först då han kommer uttala sig och lägga fram sin version av det som har hänt.
Ordningsvakten i fråga då, har han haft något att säga om det?
Nej, inte han heller. Jag pratade även med honom här för ett par dagar sedan och han sa att han vill inte prata offentligt om det som har hänt förrän rättegången har varit. Därefter så kan nog han tänka sig att berätta mer om hela den här händelsen.
Vill du och ditt företag nå ut genom våra poddar? Vi på NVT Media hjälper dig med din marknadsföring. Kontakta oss på mediepartner@nvtmedia.se så berättar vi mer.
Nu ska vi prata om stölder. Flera lantbrukare i Värmland och i de västra delarna av Örebro län har de senaste veckorna haft besök av tjuvar. Stölderna påminner om varandra och polisen befarar att det handlar om en internationell stöldliga som härjar. Vad vet vi om det här, Rosa?
Ja, vi vet ju att här i Värmland så är det åtminstone 3 värmländska bönder som har blivit utsatta för vad man tror är den här stöldligan då. Bönderna befinner sig i Väs och Kristinehamn. De har blivit av med såna här GPS-skärmar. Det är väldigt vanligt i moderna lantbruksmaskiner. Det är dyra tekniska prylar som är väldigt stöldbegärliga. Och ja, när de försvinner så blir maskinerna mer eller mindre obrukbara.
Du har ju talat med en av de här drabbade bönderna, John Viringe i Väse. Vad berättade han om det som hade hänt?
Ja, det var ungefär 2 veckor sedan som han upptäckte att han har haft besök av tjuvar under natten då. Han beskrev hur de upptäckte det här. Det var en anställd som på morgonen då skulle ta ut en av traktorerna, och när han kom dit så upptäckte han att dörren in till styrhytten var söndertrasad och att GPS-skärmen var borta i fordonet. När man sedan undersökte de andra maskinerna som stod i området också, så visade det sig att ytterligare en traktor samt en skördetröska också hade blivit bestulna på de här GPS-skärmarna. Och det här har ju fick ju jättestora konsekvenser för John. De var ju mitt i hela det här arbetet med att så, och när du då inte kan använda maskinerna så blir ju hela arbetet på lantbruket stillastående. Han förklarade att han hade så pass tur så att han lyckades googla fram likvärdiga skärmar som han hade blivit bestulen på via någon sajt i Tyskland som han lyckades få upp skickat till sig, så att de stod väl stillastående i 2 dagar tror jag innan han kunde återgå till arbetet. Men det innebär ju, det är ju jättestora pengar som försvinner när en hel verksamhet står stilla. Så att han uppskattade väl att det var upp det sammanlagda värdet som han har blivit bestulen på är väl omkring 300 000 kronor. Och då ingår ju dels liksom kostnaden för ny utrustning, men även arbetskostnader eller vad man ska säga som brinner inne när du inte kan göra någonting under ett par dagar.
De här tjuvarna då som slog till mot John, eller hemma hos John, finns det några spår efter dem?
Ja, men det finns ju en del spår. John visste ju om att polisen hade varnat just för den här typen av stöldligor, så han hade övervakningskameror uppsatta på gården, och när han då gick in och tittade på dem så såg man ju tydligt hur en av tjuvarna som rörde sig över gårdsområdet under natten och sedan promenerade iväg med stora föremål i famnen. Och vi har ju även kunnat visa delar av den här filmsekvensen på NVT. Polisen som har sett hela filmen säger att där kan man även se hur den här misstänkta tjuven verkar få syn på kameran och då väljer att springa för att han vill undvika att bli filmad. Tyvärr är ju bildkvaliteten inte superbra på den här filmen, så det är ganska svårt att särskilja ansiktsdrag, och därför ganska du kan kanske inte använda den för att identifiera gärningspersonen. Däremot så har man ju gjort teknisk undersökning på platsen och då kunnat säkra flera spår som förhoppningsvis kanske visar sig ha fingeravtryck eller DNA, och de är skickade på analys nu.
Och sen finns det ju också en person som sitter frihetsberövad för just stölder av GPS-utrustning.
Det kan ju vara en koppling till den här stöldligan då, som man tror är internationellt organiserad. Det är en litauisk man som greps för 2,5 veckor sedan ungefär, tror jag. Han blev stoppad utanför på E18 utanför Örebro när han kom körande med en stor litauisk registrerad lastbil. Och där i lasten då har man hittat stora mängder misstänkt stöldgods, bland annat flera sådana här GPS-skärmar då. Sen ska det även ha funnits en Tesla in i lastbilen och en del andra saker. Så han sitter häktad i Örebro nu för stöldbrott. Men när polisen har gått igenom de här sakerna man hittade i lastbilen, så har man kunnat konstatera att GPS-skärmarna, där är inte någon av dem som har stulits från de värmländska bönderna.
Du har ju pratat med polisen vid flera tillfällen om de här stölderna. Vad kan du säga om polisens arbete?
De har ju en nationell samordningsgrupp som arbetar enbart just med de här stölderna. Och den startade redan tidigare under våren då man först nere i södra Sverige la märke till en större mängd stölder mot lantbrukare där det var den här typen av GPS-skärmar som var i fokus. Så när man då noterade den första sådana stölden i Värmland så kopplade man den ganska snabbt till det här och tror väl att det har gemensam nämnare med övriga stölder i landet och att det helt enkelt är den här ligan som rör sig norrut. I Värmland då så är det Tommy Lind som ansvarar för den här samordningsgruppen och han har ju berättat att de hoppas ju att de här tekniska analyserna ska ge lite ledtrådar vidare i den här utredningen. Men det händer inte jättemycket i utredningen utan som Tommy Lind uttryckte det själv här senast igår så går det inget vidare just nu. Men förhoppningen är ju att analyserna ska ge nytt liv till den här utredningen.
Så ska vi avsluta med veckans dom. Idag handlar det om en mycket speciell svindlerihärva. En härva som utspelar sig på och kring Kyrkeruds folkhögskola utanför Årjäng. Och den som döms, det är en före detta biträdande rektor. Åsa, berätta mer om detta.
Ja, det här är ju ett gammalt fall. Själva brotterna skedde under åren 2012 till 2015. Men det var först nu i måndag som hovrätten kom med sin dom mot den här tidigare biträdande rektorn. Han var under den här perioden ekonomiskt ansvarig för Kyrkeruds folkhögskola som drivs av Region Värmland. Och var även den som höll i dem i pengarna som passerade folkhögskolan. Det innebar att han helt enkelt har lyckats lägga beslag på stora mängder kontanter och föremål till ett sammanlagt värde av omkring 5 miljoner kronor.
Vad är det han har gjort då?
Dels har han köpt ett väldigt stort antal varor och sedan skickat fakturan till Region Värmland. Och det här är varor som inte alls har använts av folkhögskolan utan det har gått till hans privata bostad i största del. Och renoveringen av den, det handlar om allt från exklusiva tapeter, djurhudar att ha på golvet. Han har betalat en konstnär som har målat av en av hans hästar och även köpt ganska mycket maskiner och cementrör och dylikt för att renovera och bygga ut sin privata gård. Totalt handlar det om värden för omkring 2 miljoner. Sen har han även lagt beslag på kursavgifter. De eleverna som under de här åren skulle gå sommarkurser på Kyrkeruds folkhögskola har varit tvungna att betala avgifterna kontant. Det har blivit väldigt stora summor pengar och som har förvarats i små skokartonger och grejer och sedan så har den här biträdande rektorn gått dit och tagit hand om pengarna. Till de andra på skolan har han ju sagt att han skulle sätta in dem på banken men det har inte skett utan han har lagt beslag på dem själv och totalt så rör det sig om ungefär 3 miljoner kronor.
Vad får han för straff nu?
Ja, hovrätten sänker tingsrättens straff en aning och dömer honom till 2 år och 6 månaders fängelse. Det är en minskning med 3 månader. Och domen rör 3 fall av förskingring som rör de här terminsavgifterna då man väljer att för varje år så blir det ett brott. Och sen är det även 88 fall av grov trolöshet mot huvudman och det gäller alla de här fakturorna han har skickat till Region Värmland. För er som vill veta mera om den här miljonsvindlande biträdande rektorn, så har vi pratat om den här händelsen i ett tidigare avsnitt av podden. Det är avsnitt 29 som heter Skoltopp misstänks för miljonsvindel. Där kan ni höra ännu fler detaljer om den här ganska annorlunda historien.
Och det var allt från oss idag. Tack så mycket för att du har lyssnat. Glöm inte att gå in och prenumerera på den här podden så att du inte missar nästa avsnitt. Och tipsa gärna en vän om att vi finns. Du kan diskutera podden och även komma med tips på vad du tycker vi ska prata om i vår Facebookgrupp NVT Krim. Och det går även bra att mejla nyhetstips till asa.aspid@nvt.se eller till nicole@nvt.se. Jag heter Per Mojanis och du har även lyssnat på NVTs kriminalreporter Åsa Asplid. Klipper podden gör Carl Edlom, som även står för ljud och jinglar, och ansvarig utgivare är Mikael Rosten.